Förra helgen så var vi många av oss iväg på en liten sån här, vad kallade vi för, en församlingsdag. Fast det var ju med övernattning, det var en helg. Gemenskapsdag, förlåt, för det var inte bara församling utan det var vem som helst. Ja, förlåt. Gemenskapsdag, det är inte så lätt att veta vad det heter. Men i alla fall, det var en god dag vi hade tillsammans och fick, ja, bara så här, umgås och prata och äta mat tillsammans och lyssna på inspirerande och utmanande undervisning. Men idag, det blir som sagt uppstart nu. Nu är vi igång, känner jag så här. Nu är hösten igång. Höstterminerna har börjat i skola och jag gissar att ingen fortfarande har semester utan man är tillbaka och kanske förhoppningsvis kommit igång lite med jobb och annat sånt där. De som just sysslar med sånt. Men vi är igång här och idag är faktiskt första söndagen på i vårat sånt där. Vi följer ju, sen ett par år tillbaka så har vi ju en sån här textläsningsplan som vi följer. Åtminstone jag och Samuel ganska mycket. Som gör att från början av september till en bit in i maj så går vi igenom egentligen hela Bibeln ifrån första Mosebok till in i liksom församlingens tid med apostlagärningarna och lite av breven som Paulus och de andra skrev i Nya testamentet. Givetvis kan man inte stanna upp på allting utan vi har ju det löper på några årscykler här så att varje år så blir det några texter som lyfts fram och några som man kanske får så där bara får skumma igenom och hoppa över. Men då är det så spännande för mig att jag får börja idag med att liksom göra det här avstampet och vi ska börja i första Mosebok då som sagt. Vi kommer börja en liten bit in i den här boken som ju är den första boken i Bibeln. Och när vi landar i den här berättelsen så har det hänt en del. Det har hänt ganska mycket, men det är liksom komprimerat ner till ett par kapitel. Det är liksom hela skapelsens förhistoria från skapelseögonblicket, de första människorna vidare in i de första liksom civilisationerna med de första städerna och imperierna som växer fram. Och mitt i alltihop så kommer den här katastrofen med floden som sveper bort och räddar Noa och hans familj och sådär. Så liksom mycket som händer där och mycket ganska våldsamt som händer. Det är som att vi börjar med skapelsen och allt är bra och när vi läser skapelseberättelsen så hör vi till hela tiden hur Gud liksom efter i takt med att skapelsen och liksom växer fram sådär så är hela tiden Guds bedömning av det som händer att Gud såg att det var gott, står det. Att det var någonting bra. Skapelsen är god, det finns någonting. Gud har lagt ner massa gott i skapelsen, även om vi ser liksom, vi ser förstörelse, vi ser våld, vi ser miljöförstöring och allt annat, så är det ändå i grunden en god skapelse som Gud har gett oss att förvalta också. Men det som händer ganska omedelbart är att det börjar liksom sätta igång en slags våldsspiral. Redan i de första kapitlerna så läser vi om hur några av de första människorna, vi läser om Kain och Abel, där den ena är en herde och den andra är en jordbrukare. Det kanske är en bild också på det, liksom de här samhällena som, eller här, vad ska man säga, de här faserna som vi som mänsklighet har gått igenom när vi är med jägare och samlare och jordbruksrevolution och allt det som har förändrat och som radikalt skakade om hela mänsklighetens historia. Men vi möter de här båda bröderna och de ska offra någonting till Gud. Och Abel då som är herde, han offrar ett av sina djur. Och Kain som är jordbrukare bär fram någonting som han har odlat. Och så blir det en konflikt dem emellan och Kain mördar sin bror. Lite drastiskt, men det är vad han gör. Och han försöker liksom smussla undan det här och låtsas som att det här inte har hänt. Och Gud konfronterar honom och säger, vad är din bror någonstans? Och så säger Kain, vad ska jag hålla reda på honom för? Och så säger Gud att du, ja, vi kan läsa den här i de jag tror det är kapitel 3 eller 4 i första Mosebok om den här berättelsen. Men från den punkten så är det som att hela mänsklighet, hela världen bara, det bara ökar. Det blir mer och mer våld och våldsamheter och konflikter mellan syskon, mellan familjer, mellan folkslag, mellan länder. Och så mer och mer, det är som en nedåtgående spiral, men bara mer och mer våld. Och till slut, precis innan vi ska in i den här texten som vi ska läsa idag, så läser vi om hur de första imperierna växer fram, där man liksom, ja, då har vi helt plötsligt samhällsstrukturer där man liksom har etablerat förtryck och våld i ett system. Och därin kommer vi nu, och då ska vi läsa från kapitel 12. Och då möter vi en person som många av er säkert känner igen. Från vers 1 i kapitel 12 står det så här. Vi får upp texten där, det får vi. Tack Lasse. Herren sa till Abram: lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk, jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och de som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. En annan översättning säger att alla folk på jorden ska bli välsignade genom dig. Abraham bröt upp som Herren hade befallt och Lot följde med honom. Lot var Abrahams brorson. Och det står faktiskt i nästa vers här. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, all egendom och alla slavar som de hade förvärvat i Haran. Så började de sin vandring mot Kanan. När de kom fram till Kanan fortsatte de in i landet ända till den heliga platsen vid Shekem, till orakelterebinten. På den tiden bodde kananéerna i landet. Herren uppenbarade sig för Abraham och sa: åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Abraham byggde ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån fortsatte han till bergen öster om Betel och slog läger, så att han hade Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade honom. Sen flyttade Abraham längre och längre ner mot Negev. Och där stannar vi. Vi ber en bön tillsammans. Gud, tack för den här församlingen, den här gemenskapen. Tack för möjligheten att få komma tillsammans varje söndag så här och mötas inför ditt ansikte och möta dig och möta varandra. Jag ber att du idag, Gud, ska ge oss någonting ifrån dig själv. Någonting som kan berika våra liv så att vi i våran tur kan få berika andra människors liv. Jag ber att du ska låta oss förstå mer av vad det är du vill förmedla till oss genom ditt ord. Vad vi kan lära oss av de här berättelserna. De här uråldriga berättelserna om människor som har levt för så länge sedan men som fortfarande kan på något sätt vara en inspiration eller vara en utmaning eller på något sätt kan lysa in i våra liv med sina erfarenheter och vad de fick uppleva. I Jesu namn. Amen. Den här mannen som vi möter här, Abraham, eller han ska få ett annat namn senare, Abraham. Han är på många avseenden en startfigur på något sätt. Vi har liksom alla de monoteistiska religionerna i världen, kristendomen, judendomen och islam, har alla Abraham som sin liksom fader på något sätt, som man liksom, där kan man alla härleda tillbaka sitt ursprung liksom till Abraham. Det var där det började. Och det här är lite spännande då, när man kastar sig tillbaka så här långt tillbaka i tiden. Det är tusentals år sedan. Vi vet ju inte exakt hur länge sedan detta är. Det är liksom, vi kan inte liksom gå och besöka Abrahams grav och se, ja, men här bodde han, och vi kan inte prata med hans grannar och fråga hur det var, utan det här är så länge sedan, det är så långt tillbaka. Vi har ingen historieskrivning mer än, vi har de här texterna och vi har lite utgrävningar och annat som kan liksom bekräfta att ja, de här berättelserna liksom, går liksom att härleda tillbaka dit. Men den här kulturen, det här livet som Abraham lever, det kan ändå vara nyttigt för oss att stanna upp och tänka efter. För det är så väldigt lätt för oss med våra moderna sinnen och våra moderna perspektiv att titta på Abraham och tänka att ja, men när man börjar så här, försöka identifiera sig med Abraham, så är det väldigt lätt att läsa in sin egen världsbild och sin egen syn på historia och på tiden och på livet och allt det här som vi tar för så självklart var kanske inte alls självklart för Abraham. När Abraham, när vi möter honom, så har han har precis i kapitlet innan, det sista vi läser, så har han tillsammans med sin far och med släkten har de lämnat Ur och gått till den här platsen Harran. Och där slår de sig ner. Abrahams pappa dör där. Abraham bor kvar där med sin fru och med sin brorson och med allt vad de äger. Men vi kan göra ett litet avbrott här. Hur många här har varit utanför Varbergs kommun? Kan vi börja? De allra flesta har varit utanför Varbergs kommun. Några har inte varit det. Men det finns mycket att se utanför kommungränserna, jag lovar. Det är inte, vi behöver inte vara rädda. Det är oftast inte så farligt. Falkenberg är lite läskigt, men det är i regel inte så farligt. Det kan vara berikande att se sig om. Är det någon som har varit utanför Sveriges gränser? Danmark kanske någon har varit i? Kan det vara så att någon har varit nere på kontinenten ännu längre söderut? Oh, Lasse! Oh! Här har vi en berest man. Ja, det är du på riktigt. Men ja, många av oss har faktiskt sett ganska mycket omgivningar och miljöer. Och med modern teknik så kan vi till och med sitta hemma och uppleva andra platser, andra kulturer. Även om det inte kan ersätta att faktiskt möta människor och möta platser. Men för Abraham så är det liksom inte att säga som att när han tänker världen så är det liksom men han har varit överallt, han har sett lite av varje, utan hans värld är ju, det är ju pyttelitet. Det är en pytteliten värld han lever i. Det är liksom, det finns inget perspektiv av att det finns folk och det finns stora hav och det finns liksom människor på andra kontinenter och det finns inte. Hans värld är pytteliten. Han har ingen liksom stor världsbild och liksom ett jätteperspektiv på saker som händer. Det är en väldigt, väldigt liten plats världen är för Abraham. Likadant, vi har kan gå tillbaka, vi kan härleda, vi har historia, vi kan läsa historieböcker, vi kanske har släktforskning, vi kan gå tillbaka långt tillbaka i tiden. Det var nog ganska bra på att skriva ner sina släkttavlor, man visste ungefär var man hade kommit från. Men däremot så fanns inte det här perspektivet av att jag vet inte vad jag ska göra i framtiden. Jag kanske flyttar till en annan plats. Jag kanske bosätter mig på en annan kontinent och jobbar med något helt annat. Eller jag bara byter inriktning och gör saker. Jag lämnar min familj och gör något helt annat. För Abraham är det inte så. Man lever där man är. Liksom. Det hans pappa gjorde att lämna hemorten var något otroligt. Det gör man bara inte. Och för Abraham är det inte så här, jag vet inte riktigt vad jag ska syssla med när jag blir stor. Jag får se vad jag hittar på. Jag har lite olika karriärsval som jag väljer mellan. Nej, han kommer göra det som hans pappa gjorde och som hans farfar gjorde och som hans farfars far gjorde och som alla och som hans söner kommer göra också för den delen. Det är liksom, tiden är en cykel. Det som har hänt kommer hända igen. Det som hände min pappa kommer hända mig. Det kommer liksom, det händer inte någonting nytt. Kan man sammanfatta det här. Det händer aldrig något nytt. Allting är samma, allting kommer alltid vara detsamma. Det som har hänt kommer hända igen. Jag säger inte att det är så nu, men jag säger att detta är den världen och detta är det perspektivet som Abraham lever med. Bara för att vi ska förstå vilken bomb det är som slängs in i hans liv när Gud kallar på honom på detta sättet. Så när Gud kommer där med den här kallelsen och säger du ska lämna den här platsen, du ska gå till ett annat land som jag ska föra dig till. Jaha, jag ska göra det till ett stort folk. Okej, liksom, men det fanns ju inte med på agendan. Det har inte min pappa förberett mig för eller gett mig en massa drömmar. Men när du blir stor så ska du bli... Nej, men det gör man inte. Han vet ju sin plats i samhället, han vet vem han är. Det kommer inte hända något speciellt. Men så kommer Gud och talar till honom den där dagen. Vi vet inte riktigt vad som försiggår, var någonstans Abraham befinner sig just då. Han kanske är mitt i arbetet. Han kanske har slått sig ner och begrundat livet. Och så helt plötsligt pang så får han ett möte med Gud på detta sättet. Gud lovar honom att dina ättlingar ska bli talrika. De ska bli jättemånga. Du ska få ett nytt land som ni ska bosätta er i. Och du ska vara till välsignelse för hela världen. lite senare i den här i berättelsen om Abraham. För nu börjar det liksom. Nu har vi tittat på hela, nu har vi liksom fått den här berättelsen om världen och allting som händer, och så nu fokuserar vi på den här personen och hans lilla familj och det som händer. Några kapitel fram så kommer Gud igen till Abraham och ber honom att titta upp på himlen, titta på stjärnorna. Räkna dem. Så många kommer dina ättlingar bli. Abraham kan stå upp och titta. Ja, det är ganska mycket. Eller titta på sandkornen på stranden. Så många kommer det bli. För den här lilla världen som Abraham bor i, liksom att säga så här, det kommer bli... När Gud första gången säger att du ska få jättemånga ättlingar, så tänker jag, jag kanske får 10 barnbarn. Wow, liksom. Nej, men det är liksom inte de här perspektiven. Man har inte det här, liksom, när vi pratar om mängder, liksom, vi vet om att det finns miljarder människor på jorden. Abraham kanske kände till ett par dussin kanske. Jag vet inte, hans lilla by, det var ju hans värld. Och så säger Gud att det kommer vara så många som kommer inte kunna räkna dem. Han kanske inte kunde räkna så högt, men liksom titta, försök greppa hur stort detta är. Det är liksom att från det här lilla perspektivet till att bara liksom snacka om att få sin liksom världsbild totalt explodera liksom. Några saker som jag tycker att är intressant att stanna upp vid den här berättelsen, det är dels då det här, bara att försöka fatta Abraham, att förstå vad det är som händer och se liksom, ni kommer sen märka under året när vi går vidare här hur den här berättelsen liksom, ja, men det börjar med Abraham och sen blir det ett, liksom ett släkte, sen blir det ett folk, sen blir det en nation och så till slut så, nu spoilar jag ju hur det slutar här, men till slut då så kommer Jesus och så på något sätt infrias det löftet att ja, men hela världen kan faktiskt få bli välsignad genom det som började där med Abraham i hans ensamhet där i den här lilla byn där Gud talade till honom en gång. Att det faktiskt, tiden är inte den här cykeln av att det som har hänt förut kommer hända igen, utan det kan faktiskt hända någonting nytt. Och det börjar med den här kallelsen att gå ut och göra någonting nytt. Bryt den här cykeln av händelser och den här våldsspiralen. För att kunna bryta den så måste någon vara villig att gå ut och göra någonting nytt. Våga bryta ny mark, våga hitta ett nytt sätt att leva på som inte bygger på våld och förtryck utan bygger på någonting nytt. Och Gud ger ju i det här löftet till Abraham, så ger han en välsignelse att genom dig ska alla bli välsignade. Jag välsignar dig så att du ska kunna vara en välsignelse till andra. Jämför det med vad Kain säger när Gud talar till honom. Vad är din bror någonstans? Vad ska jag ta ansvar för honom för? Till Abrahams perspektiv, jag välsignar dig så att du ska kunna vara en välsignelse för alla andra. Alldeles för ofta så stannar det här. Vad gagnar detta mig? Vad får jag ut av detta? Ja, Gud ska välsigna mig. Ja, men vad bra så att jag kan leva ett gott och drägligt liv. Nej, du blir välsignad för att du ska kunna vara en välsignelse till andra. För att du ska kunna gå ut till en ny plats och bryta den här cirkeln och spiralen av våld och förtryck och orättvisa som den här världen fortfarande tusentals år efter detta liksom lever i på många, i många avseenden. Gud vill välsigna dig, Gud vill möta dig, Gud vill tala till dig, inte för din egen skull, inte för din egen bekvämlighet för att du ska ha det gott, utan för att andra människor, för att den här världen ska kunna bli välsignad genom dig. Det är enda sättet att bryta den här cykeln. För så länge du stannar kvar och behåller välsignelsen för dig själv. Hade Abraham bara slått sig ner och tyckt att härligt löfte det här var. Men jag stannar nog här. Det är ganska gott här nu. Vad gott det är att vara välsignad. Och så sitter jag där och njuter lite. Och så hade det varit stopp där. Gud hade säkert hittat någon annan. Men Abraham var lydig. Han bröt upp. Han tog med sig familjen. Ja, vi ska gå någonstans. Han kom till ett nytt land. Och då tänker man så här, härligt. Vilka områden? Det är mitt. Vad säger Gud till honom då? Det här ska dina ättlingar få ta över. Det här blir dina ättlingars land. Ja, men ja då? Ja, Abraham ifrågasätter inte. Ja, men vad härligt. Då får nästa generation glädje över detta. Det perspektivet känner jag också att vi saknar lite i dagens samhälle. Vad ska nästa generation få ta över? Vad ska generationerna, vad ska människor om, vad ska vårt samhälle om 100-200 år? Hur ska det se ut? Men vi lever för här och nu. Nej, men jag ska få ut mesta möjliga här och nu. Det är det handlar om. Hade Abraham inte varit villig att gå ut där och sätta ner sina och säga, jaha, det här är landet, men det är inte jag som får njuta av detta, utan det är mina barn. Mina barnbarn ska få detta. Ja, men det är gott. Så tänkte man på det. Så gladdes över det liksom. Att kunna ha det perspektivet, det är beundransvärt. Hur kan vi liksom, kan vi få det perspektivet också som Abraham hade, som liksom spänner över generationsgränserna, att ha så långsiktigt att tänka, ja, Gud välsigna mig så att jag kan få vara till välsignelse för människor i min omgivning, men också för kommande generationer. Tänk om jag kan få vara till välsignelse för dem som kommer efter mig. Inte för min egen skull, inte för att jag ska roffa åt mig, för att jag ska liksom ha mest liksom nära mig så när jag går i mål, utan att faktiskt tänka, vad lämnar jag vidare? Vad, på vilket sätt välsignar jag kommande generationer? Där är Abraham en otrolig förebild. Genom dig ska alla bli välsignade. Så jag tror att idag, jag ska inte prata så länge, det var inga 50 sekunder, men jag ska i alla fall försöka hålla under en halvtimme. Min bön idag och min på något sätt det som jag tror att Gud uppmanar oss till, var och en individuellt, men också som församling eller som, ja, på det sätt som vi lever våra liv, att få vara den här välsignelsen, att få se liksom på vad sätt bidrar jag på ett negativt sätt till upprätthållandet av de här negativa liksom cyklerna av orättvisa, förtryck, våld. Det som på något sätt, samhällen som känns som att man bara går runt, man lär sig aldrig av historien. Men nu är vi tillbaka på samma punkt igen. Nu är vi tillbaka i liksom, jag trodde vi hade gjort oss av med liksom främlingsfientlighet och nazism. Nej, men nu är vi tillbaka och luktar på den här gamla otäcka liksom, vi hade gjort oss av med dem. Varför har vi gjort oss av med det? Varför är vi tillbaka där igen? På vad sätt kan vi bryta de här cyklerna som hela tiden är tillbaka? Kommer tillbaka hela tiden och gör sig påminda. Hur kan vi som Abraham gå ut och göra någonting nytt för att bryta de här cyklerna? Bryta de här spiralerna? Och hur kan vi göra det med ett perspektiv av att, ja, men nu är det nog. Nästa generation ska inte behöva uppleva samma grejer om och om igen. Kan vi sätta stopp här nu? Hur gör vi det? Givetvis, vi behöver Guds hjälp för det. Vi behöver att Guds ande får fylla oss och Guds ande får ge oss kraft att gå ut, kliva ut ur vår bekvämlighetszon. För att det är så väldigt lätt att, som Abraham lika väl kunde ut, bara slått sig ner. Där. Men vi har det bra här där vi är. Det är liksom, det är ingen fara. Jag behöver inte ha massa ättlingar. Jag har inget intresse av att få mitt namn stort och känt. Det är bra. Bara jag och min familj har det gott så räcker det. Men Gud sa att genom dig så vill jag välsigna hela världen. Och det var liksom, ja, men är det så, Gud? Då går jag på den kallelsen. Och så bryter han upp och lämnar allt det trygga och går till en helt ny plats. Där det bor människor redan. Och så kommer han dit och säger att det här landet ska vi ha. Bara så ni vet det. Men att ändå våga göra det. Våga gå på den uppmaningen som Gud har gett. Och den uppmaningen finns ju kvar här idag. För jag menar, om vi nu tror att det som Abraham, det löftet han fick, att genom dig och dina ättlingar så ska hela världen bli välsignad. Då är ju den kallelsen, då gäller den ju oss idag. För då är det ju genom oss nu som hela världen ska bli välsignad. Och då kan ju inte vi slå oss ner och sitta där och tycka, nej, men det räcker så här. Vi har det ganska bra som vi har det. Och det gör väl inte så mycket. Eller det får nästa generation ta hand om. Men det går ju inte att tänka så. Och det kanske låter lite hårt. Jag vill gärna vara uppmuntrande och positiv och glad. Och jag tror att vi går en ljus framtid i möte. Så jag vet det, för att jag kan titta längst bak i Bibeln och se att det finns en ny himmel och en ny jord där Gud har upprättat allting. Där mänskligheten lever i total harmoni. Så jag vet att någonstans så finns det målet. Jag vet att det kommer bli bra i slutändan. Men vi måste jobba lite. längs vägen. Det kommer inte hända av sig självt. Vi kan inte bara be Gud, gör det du. Utan Gud, ja gör det, men använd oss. Använd mig. Vad kan jag göra? Du kanske inte måste flytta fysiskt, men du kanske behöver flytta dig ur din bekvämlighet och din trygghet. Du kanske behöver kliva upp ur fåtöljen och göra någonting som känns lite obekvämt. Du kanske behöver sätta en annan människa före dig själv. Du kanske behöver se att den här välsignelsen som jag har, vad det nu kan vara, välsignelse kan ju ta sig många olika uttryck. På vad sätt kan jag vara en välsignelse för världen? Jag har blivit välsignad, men inte för min egen skull, utan det är för världens skull. Så vi tar med oss Abrahams exempel och så börjar vi där. Okej? Okay? Gud, tack för Abraham, återigen för det exempel som av villighet, av lydnad, av förtroende, av att på samma sätt som Niklas Pien så sa i det här videoklippet, att vi vet inte vart vi är på väg alltid, men vi vet vem vi går med. Och det är precis samma sak med detta. Vi vet inte vart vi ska ta vägen. Vi vet inte vart den här kallelsen att vara till en välsignelse för hela världen, vart den bär. Vi vet inte hur det ser ut, men vi vet att du går med oss. Och det räcker, Herre. Så jag ber nu att vi ska få känna hur du fattar vår hand, Jesus. Att med dig så behöver vi inte vara rädda för någonting. Vi kan vara trygga i att du går med oss. Även om det blir obekvämt, även om det gör ont, även om det kostar på, så vet vi att det är ändå ett liv som är värt att leva. Vi vet att det är en kallelse som är värt att följa. För vi vet att löftet är värt det. Löftet om en värld som får uppleva välsignelse. Där vi får se en värld som är bruten och skadad och som behöver helande och läkedom och kärlek. Låt oss få vara ett folk som älskar, som sprider kärlek och glädje och frid. Inte ett folk som roffar åt sig och som är egoistiska och bara ser till sig själva och sin egen trygghet och bekvämlighet. Utan som vill på något sätt förmedla välsignelse och läkedom och bryta de här våldsspiralerna som förtrycker våran omvärld. Tack för att du möter oss var och en där vi är. Herre, det finns inte en kallelse som ser exakt ut för oss alla, att vi alla ska göra exakt samma sak, utan du talar till oss på det sättet där vi är utifrån de förutsättningar vi har. Vi får använda det som du har lagt ner i just våra enskilda liv. Rör vi våra hjärtan idag och öppna våra öron och ögon så att vi kan få höra dig tala och dig mana oss till att gå ut idag och göra någonting för någon annan. Att vara till välsignelse för en annan människa. I Jesu namn. Amen.